Du lyssnar på Kulturspanaren istället för musikförvirring med mig, Andreas Lindholm. Ja, kära lyssnare, då var det torsdag igen. Och vad tiden går fort alltså, när man har roligt. Eller hur, Andreas?
Ja, faktiskt. Det här är väl sista avsnittet nu innan vi går på julledigt.
Absolut. Men vi har ju några andra säckar att knyta ihop innan julledigt också. Det är bara det att bokbranschens utgivning går ju ner nu lite grann här. Så jag tänker att det är väl ganska skönt att liksom ge sig själv lite paus. Vi har ju redan 2 eller 3 böcker till nästa program klara som vi har fått. Så jag har 2 månader på mig att göra klart. Vilket känns oerhört lyxigt, får jag säga.
Ingen stress här inte, utan nu är det lugnt, lugnt och skönt.
Ja, det är det absolut. Vad har du gjort kulturellt sen sist vi satt här?
Ja, alltså på det absolut, bara hemma så har jag faktiskt upplevt en riktigt härlig kulturupplevelse. Jag såg på, jag gillar ju Dune, den här, både den gamla väldigt underliga filmen och även den nya Dune-serie. Men det har kommit en tv-serie som heter Dune Prophecy.
Okej.
Som jag har sett första avsnittet på. Jag är hooked, kan jag säga. Riktigt bra, väldigt vacker stilistiskt och har kanske lite mer tempo än vad Dune-filmerna har.
Ja, Dune-filmerna är ju kända för att vara såna där evighetsfilmer som känns som att de aldrig tar slut. Som är såna där man brukar plocka upp mobilen efter en stund för att det liksom inte händer något.
Ja, de är ju väldigt vackra. Jag skulle nog inte riktigt kunna plocka upp mobilen. Men definitivt är de väldigt långa.
Mm. Jag har ju också haft en väldigt fin kulturupplevelse som jag håller på och fortsätter att jobba mig igenom. Och det är ju tv-serien som går nu om Franz Kafka på SVT.
Ja.
Som är en tysk tv-serie faktiskt. Så det är kul att det är någonting som inte är från den anglosaxiska världen, tycker jag. Som annars dominerar kulturutbudet. Den är filmad i Österrike och i Schweiz, tror jag. Så, jättesnygg också, så här rätt kläder, dammlagret känns rätt och så där.
Det är patinerat på korrekt vis.
Ja. Och du och jag var ju faktiskt på teater igår.
Precis, vi var på en första genomdraget med scenkläder på Teater Blanka, och de ska ju ha en ny pjäs som kommer upp i mars.
Yes.
Det är Gösta Berlings saga.
Fritt efter boken av Selma Lagerlöf.
Precis. En riktigt riktigt bra pjäs. Vi har ju jobbat en del med att filma under deras repetitioner.
Mm.
Så jag har ju sett många bitar av den här pjäsen som, alltså bara brottstycken ur den.
Mm.
Så utan sammanhanget riktigt. Men nu fick jag liksom se alltihop från början till slut med hur det hänger ihop. Och det var så sjukt mycket starkare än jag trodde det skulle vara.
Mm.
Jag blev verkligen golvad.
Alltså jag fick lite The Cure-associationer nästan till musiken. Kändes väldigt mycket The Cure.
Ja.
Alltså så här depp. Det var verkligen in i en skog liksom.
Verkligen. Där har du, alltså den låten skulle jag verkligen bara, börjar man spela den i pjäsen lite när som, så skulle man liksom, ja, jag är i Värmland.
Det är så otroligt snyggt också med ljuset och projektioner, och Den bygger väldigt mycket på visuals. Det är liksom ett annat sätt mot vad Blanka har jobbat förut.
Mm, då går in i den digitala revolutionen här.
Ja, väldigt häftigt och snyggt. Så den kommer ju. Och dessutom så var det ju en fotograf där. Nu tänkte jag göra en liten segway här.
Ja, ja.
Men vi fick lappar om en konstutställning på Café Varga. Det drivs ju av Katalin Varga som har, man får väl säga, dominerat Uppsalas livemusikscen de senaste 30-40 åren någonting.
En riktig kulturikon här i Uppsala. Där har vi någon som vi kanske borde intervjua i framtiden.
Mm. Alltså hon började ju arrangera, hon flydde ju till Sverige från typ Tjeckien tror jag och var god vän med jazz-eliten i Sverige. Då. Och jag tycker det är fantastiskt. Så det är vernissage. Den visas 30 november till 24 januari nästa år. I år till nästa år. Med bandbilder från Katalin och hennes olika ställen. Så det tycker jag är jättekul. Det ska definitivt gå och se.
Vad bra. En jättebra tips.
Fotografen heter Pallis Kristmundsson. Och han kommer också fortsätta med konstutställningar i samma lokal. Alltså lokalen är det gamla godsmagasinet. Det här.
Ja, ja då.
Så att folk har någon geografisk plats tänker jag också hänvisa till. Ja, men det var ju en fantastisk eftermiddag igår, alltså på 2 timmar. Det där, det kändes ju som en halvtimme typ. Det där.
Ja, det bara rusade förbi. Jag blev av med skärpet dock. Min fru är ju, alltså, jag måste ju också säga det för jag är kanske lite partisk, men min fru är, hon har gjort
kostymören.
Precis. Så att, sen så var det ett par byxor som behövde lite extra uppbackning. Så jag fick offra skärpet.
Ja.
Mitt under föreställningen. det är härligt ändå att, ja, att det är så familjärt.
Väldigt hands on. Ja, har ju jobbat där för länge sedan också.
Jag har jobbat där för länge sedan som ljudtekniker och som assistent. Och sen så har jag också, jag och Simon här på radion har jag varit där i 2 år och varje onsdag filmat i stort sett när de repeterar.
Mm. Nej men fantastiskt alltså. Det är så underbart hur Blanka jobbar. Alltså det är en väldigt kollektiv teaterscen.
Alla kan vara med och förändra.
Och framförallt det man måste göra är att jag har gjort så flera gånger när det gäller Blankas pjäser att jag faktiskt har recenserat om. Därför att de skriver om kontinuerligt efter vad som flyger och inte.
Precis, och anpassar.
Det är en dynamisk, kreativ process som jag tycker är jätteintressant.
Ja, men precis.
Så, då går vi vidare till nästa segment här. Det var den där. Veckans raket.
Really, many times I've said to myself, if I were to die in this state, I think I'll be quite okay.
Ja, kära lyssnare, då vet ni ju vad som väntas. En ny aktuell dänga. Och nu rör vi oss mot det industriella Berlin, mot Berghain kanske rent av. En låt där technoartisten Ben Clock har gjort beat till en hiphop-kille. Väldigt intressant. Och en fusion av liksom hiphop och industritekno. Det är inte så ofta man hör det, så jag tyckte det här var väldigt intressant. Och låten vi ska höra heter Our Sector med Ben Clock, Fadi Mohem och Flodan.
Yeah, demons and martyrs, guts for the garters, rats and vermin, that's just the starters. Could smell it in the air, no one got pardoned, real warfare. No fruits in the garden, whether it rains or not, the whole cycle was stopped. Gunpowder and bone marrow has poisoned the crops. Gonna have to grow our locks, lace up your dunks and shocks. We're only getting started, I don't know where it stops. Ready for survival, some of them depend on Bible. Infections already gone viral, so the growth has already been stifled. Problems, immune to the fuckery, so I handle my biz like a cyborg. There's danger whenever you have a sidewalk, no behavior whenever we network. Proudly looking for the victim, got a hunger has never been deeper. Signed up to be a part of the system, but the system's dead with no leader. Stay with the have-nots and non-believers, got a savior's never gonna feature. Victory sweet, a revolution sweeter. Defend our sector, extend our sector, putting in hours in the sector, blessed with powers in the sector. Defend our sector, extend our sector, putting in hours in the sector, blessed with powers in the sector. Defend our sector, extend our sector, putting in hours in the sector, blessed with powers in the sector. Defend our sector, extend our sector, putting in hours in the sector. Survey the sector, look for resistance. Make sure you keep it distance. A lot of legwork and blisters. Yeah, we're cancelling Christmas. We're looking for the signs and symptoms. Travelling miles in the blizzard. Severing ties with scissors. Send them to the sky like wizards. Cause we're the permanent fixtures. Journeys not for beginners. Sampled all of the mixtures. We start the Chinese whispers. Once upon a time we were titans. Now they label us sinners. The dark side too is enticing. Every survivor's a killer. Killer, killer, killer. Savior, never been a feature. To rescue you, brother. Memories of a significant other. Live available in color. Better get used to the squalor. Otherwise, you're a goner.
Var det dags för lite bokrecensioner. Yes. Och vi ska börja med i Danmark. Det är ju inte så ofta man pratar om dansk litteratur eller dansk kultur överhuvudtaget i Sverige, i alla fall inte sen Ernst Hugo yttrade sitt dansk jävlar i riket eller vad det var.
Ja, riket var visserligen en helt fantastisk dansk produktion. Jag såg Kastanjemannen också är de sistens också riktigt bra dansk TV. Mm. De gör mycket bra TV, danskarna.
Jag måste ju säga att bara den här klippet vi har sett ur intervjun med han skådespelaren från Game of Thrones i ett särligt samtal. Mm. Alltså den danska versionen av Frågan är fri. var ju helt magiskt. Även om det var väldigt, väldigt sterila miljöer.
Ja. Ja, vi har bättre lokal.
Ja, helt klart.
Han är definitivt en häftig gäst, måste jag säga.
Mm. Men så vi ska prata om den danska författaren Solveig Balle och hennes om uträkning av omfång 5. Och här får jag faktiskt ge shoutout till SVT för att, och Kulturfrågan Kontrapunkt, som ju är Sveriges svåraste frågesport. Och de hade med en uppläsning av Stina Ekblad av en av de tidigare böckerna i den här serien. Men det kanske känns konstigt för er att jag har gått på bok 5 när det finns 4 andra böcker sedan tidigare. Men det funkade faktiskt att läsa det här utan att veta om vad som har hänt tidigare. Därför att den här boken har ju en trope. Känner du till filmen Groundhog Day, Andreas?
Måndag hela veckan. Ja, men självklart. Exakt. En av mina favoritfilmer, måste jag säga.
Exakt. Det här är måndag hela veckan fast med en dag i november. Jag tror det är den 18 november eller något sådär.
Oj då. Dagen återupprepas och det finns inget sätt att ta sig därifrån.
Exakt. Huvudpersonen i den här boken upplever ju samma dag igen och igen och igen. Och jag har ju inte läst de tidigare delarna mer än det Stina Ekblad läste i det här tv-programmet då. Men jag fastnade direkt för språket i det här. Det är sån stuns i det. Det är sån fart liksom. Det är ju lite som Dracula om du tänker. Alltså det är typ som dagboksanteckningar mer än...
På samma dag.
Ja, och det intressanta är också, det är ingen traditionell kapitelutdelning utan varje ny dag, ny variant av den här dagen har en hashtag och sen en fyrsiffrig kombination. Mm. Jag tycker det här var så himla häftigt och vi får se om det kommer en sjätte bok för det vore väldigt intressant att läsa. Alltså... Det här var en verklig bokupplevelse. Alltså inte utifrån konceptet måndag samma dag varje dag. Men att hon bland annat är väldigt filosofisk. Det här är ju liksom, tänker mycket kring Darwin, survival of the fittest, tar det där. Det är väldigt vackra. Den utspelar sig i Frankrike väldigt mycket. Och det är mycket långa bilresepassager.
Okej, ja.
Jag skärmas ju verkligen av de här miljöerna. Som jag tänker liksom det är lite Murakami eller Christopher Priests inverterad värld över det hela. Alltså vi vet inte så mycket om den underliggande världen. Men det gör inte så mycket liksom.
Men jag måste fråga, är det det här att dagen återupprepas? Är det återkommande i alla böckerna?
Ja.
Och är det samma dag i alla böckerna? Att hon aldrig...
Det är samma datum i alla böckerna.
Mm. Och så det släpper aldrig utan det är bara...
Ja, det är bara fortgår. Berättelsen
fortgår.
Och det är... Jag ställer mig också frågan om titeln tycker jag bara är så tankeväckande liksom att... Uträkning av vilket omfång är en fråga jag har skrivit här i texten så jag tycker det är väldigt relevant. Är det tid, omkrets, aria eller vad? Det tycker jag är en ganska relevant fråga i den här. Och det finns även en väldigt stark inbyggd framåtrörelse. Även om det är samma dag så känns det som att det ändå finns ett momentum i det.
En utveckling.
Ja, det finns en framåtrörelse och de här långa bilresorna tror jag bidrar till det. Att de åker mellan olika orter och några arkiv och forskningsinstitut. Men jag har ju inte läst någonting annat av det hon skrev. Det intressanta är också att hon romandebuterade på 80-talet och sen var det tvärtyst i 30 år.
Ja. Det har liksom inte hänt så mycket där.
Nej, men det här är ju en serie som har pågått i flera år. Så. Betyget blir 4 av 5. Och nu går vi vidare här. Nu ska vi prata lite Thomas Quick.
Ja.
Det är alltså Christian Dahlströms Den enda rätta läran vi ska prata om, som är en kritik av psykoanalysens roll inom rättspsykiatrin framförallt.
Och då med Thomas Quick.
Fallet Thomas Quick och hans psykiatriker. Jag själv har ju ett väldigt, väldigt komplicerat förhållande till rättspsykiatri efter vad som hände 2003 då. Mm. I mitt liv när en av mina vänner brann inne på rättspsyk i Växjö. Till följd av en brand anlagd av en medpatient och icke brandutbildade sommarvikarier.
Mm. Ja, tragiskt.
Ja, men samtidigt så tycker jag ändå att det var väl värt att läsa den här boken, för att det har fått mig att förstå liksom också lite mer av historien kring autismdiagnoser, bland annat där med Freuds kall mamma, ADHD-skepticismen, lite sånt där. Så att det finns rätt mycket att ta av i den här.
Mm.
Tydligen så slarvade ju hon som handledde Quicks terapeuter på Säter med ett av de viktigaste rekvisiten inom psykoterapi. Vet du vad det är, Andreas?
Berätta.
Tystnadsplikten. Och det gnager i mig i alla fall. Alltså, går man till en terapeut så vill man ju inte att det ska komma ut vad man har sagt. Liksom.
Nej, absolut.
Det finns ju också bland annat de där med läran om bortträngda minnen kommer ju väldigt mycket ur psykoanalysen. Och det är ju någonting som faktiskt det finns ett rättsfall kring i Sverige. Där det just ledde till att en person oskyldigt sattes i fängelse. Så att det finns väldigt mycket att ta av i den här boken. Och han är ju också alltid extremt väl researchad. Det är ju 5 år han har lagt på den här boken. Liksom. Det är ju inte liksom någonting.
Inte en pisskvart, utan
nej, han har ju läst liksom allt ifrån journalanteckningar, tror jag, till och med liksom, och varit utomlands, intervjuat folk etc. etc. Samtidigt så kan jag uppleva att det finns ett skav hos mig i alla fall i att man hyllar den manualbaserade terapin när det faktiskt har bevisat sig att det finns människor som är behandlingsresistenta mot KBT till exempel. Så ja. Men det är extra beklämmande, tycker jag, hur det leds i bevis hur en överanvändning av benzodiazepiner till exempel har förekommit i kombination med psykoanalys.
Mm.
Och det är ju riktigt illa. Det är ju preparat som man idag försöker jobba bort.
Precis. Att medicinera mot att ta agens, typ.
Ja.
Bara bli.
Jag menar, det finns ju till och med P3-dokumentären om den här rohypnolvåldtäkterna. Det är ju en benzodiazepin. Men i alla fall, alltså det är bra att läsa vårdhistoria. För hur ska man annars kunna få, liksom även som patient i psykiatrin, så tycker jag att det är väl värt att läsa det här. För det gör ju ändå att man kan förstå liksom, ja, men vad utsätts jag för? Och hur kan en så icke-evidensbaserad metod tillåtas att användas? Och det har ju också med van der Kvast att göra också, den här boken. Alltså fallet Thomas Quick. Jag tycker ni ska läsa den här om ni är det minsta intresserade om en av de största rättsskandalerna i modern tid. Så är den här boken ni ska läsa i år.
Vad blir det för betyg då?
Det blir faktiskt full pott här.
5 av 5.
Det är inte varje dag.
Woho!
Ja, det är ju inte så ofta vi sätter en femma, men Christian är ju så välformulerad och det är så bra språk. Alltså det är ett väldigt tydligt språk. Det går inte att missförstå.
Nej, det är väldigt bra.
Då går vi vidare till något betydligt mer lättviktigt och kanske rent utav kanske lite banalt om man ska jämföra det här med bok om svensk rättspsykiatri. Men Christoffer Ribatz på restaurangen. Vi recenserar gärna böcker om mat i det här. Det vet ni ju, minnesgoda lyssnare, att vi gärna gör. Men ja, att börja. Vi börjar ju där. Mat Frankrike. Jag har förälskat mig på senare år. Jag är ju väldigt vitpeppar, inte svartpeppar till exempel. En historia fram till Heston Blumenthal och våra dagar. Jag tycker dock det blir lite för stort fokus på USA i den här boken. Alltså det kanske bara är jag som är europé, men jag kan tycka att det finns så mycket att ta av i den europeiska mathistorien. Bland annat så missar de ju både Walter Bickel och Escoffier, vilket jag tycker nästan är tjänstefel om man påstår att prata om restauranghistoria liksom.
Ja, men de har väl ögonen baserade på andra sidan Atlanten.
Ja, bland annat så pratar de ju om norovirusskandalen och Heston Blumenthals norovirusskandal. Folk blev riktigt, det är ju en riktigt farlig bakterie. Jag tycker att det är problematiskt att prata om donken i samma andetag som kockar som Gerardier och Trois Gros. Alltså både Gerardier och Trois Gros är ju trestjärniga, ja. Michelin liksom. Sen ska man väl inte underskatta donken för det. Alltså att kunna pressa ut den kvaliteten. Liksom att man vet att en Big Mac är en Big Mac var man än är i världen. Men ändå liksom. Jag vill ändå problematisera det lite grann.
Att jo men precis. De har ju vissa krav på råvaror som gör att ja, men potatisen till exempel är lite problematisk eftersom det bara måste vara en sorts potatis som ja. Inte alltså, det blir utsatt för sjukdomar och sånt där och svårt att odla eftersom det har gjort använts så länge nu, men de vill ju ha de här långa potatisarna så att de kan göra långa
Idaho potatis.
Precis.
Ja. Men jag har lite svårt med den här boken för att den också är så icke-linjär. Det är så många hopp fram och tillbaka så jag har svårt att känna sammanhang. Alltså det är som någon har suttit med cut-up-teknik och skrivit den här boken, om du har hört talas om den förut kanske.
Man klipper ihop massa olika bitar.
Man klipper loss ord ur en mening och sen klistrar man ihop dem på ett nytt papper liksom. William S. Burroughs använder den bland annat och David Bowie också. Jag upplever att den är liksom associativ som ett avsnitt av podcasten Snedtänkt fast utan snedtänkt så wittiness. Alltså det känns som att det skulle behövts en redaktör eller någon form av språkmänniska i den här för att liksom få ut en bättre berättelse. Jag tycker att linjerna hänger inte ihop. Det är för många avkapade linjer. Man löper inte linan ut med tanken.
Man behöver ha någon sorts man behöver ha alla olika storylines samtidigt i huvudet ungefär.
Ja, och det är väldigt jobbigt som läsare att ha det. Det kräver väldigt hög kognitiv förmåga. Något jag vet många läsare inte har.
Det är ingen bok man slappnar av med då, alltså.
Nej, Och jag hade ju ändå liksom hoppats någonting likt Rickard Tellströms böcker som ju är helt underbara.
Men om jag frågar, vad blir det för betyg på den här då?
Det blir 3 av 5. Jag är inte nöjd. Alltså jag tycker den här hade kunnat, hade jag nog hade kunnat skrivits bättre av någon annan. Då ska vi ju ner i krimträsket. Det är ju inte ofta, men den här boken har vi ju hållit lite på halster, ska man väl säga.
Ja, vilken bok är det vi ska snacka om nu?
Det som inte syns av Benny Haag och Lennart Karlsson. Vi recenserade ju del 3 i den här bokserien för något halvår sedan kanske.
Just det. De här som satt och narkotikaspanarna.
Ja, i alla fall. Men jag tycker själv att polisromanen som koncept är något uttjatat och dött fenomen så att säga. Men det som gör den här till ett undantag är ju att det är narkotikaspanare och inget annat, va? Det är ju en skillnad om något. Och det är lite mer observerande, alltså det här observerande ögat som jag uppskattar. Det är inte så mycket gris. Det är ju inte grisigt liksom som Wallander eller så. Men, och jakten på hjärnan bakom Stockholms heroinhandel, alltså det är mycket adresser och mycket så här, sitta i bil, glo ut på en port i 10 timmar.
Se vem som kommer ut.
Ja.
Och vilka som kommer för att handla.
Ja. Jag tycker det är mörkt, svart och grisigt. Lite som Nationalteaterns Barn av vår tid liksom, är väl soundtracket för mig till den här boken. Betyget blir 3 av 5 och då var vi klara med böckerna för den här veckan då.
Ja, vad går vi över till nu?
Ja, det är ju snart jul. Vi är advent närmar sig med stormsteg när vi sitter här i studion idag. I ett gråmulet Uppsala.
Ja, plusgrader. Men det känns som att när som helst kommer det bara slå till och vända.
Ja, det kommer en snösmocka igen, höll jag på att säga. Men nu ska vi faktiskt in i julmusikträsket, tänkte jag. Jag hade ju från början tänkt att köra Kokolomoj, men sen kom jag på att det här är sista avsnittet innan jul. Och varför inte ta något lite mer julbetonat då? Så jag var ner och dök bland mina skivor faktiskt. Och här får jag tacka DJ Format från Mat åt far för tipset. Den här köpte jag på Open Mind förra året. För jag skulle spela julmusik på ett av hotellen här i stan. Vi gjorde en takeover med vinylkultur. Så vi ska få höra Jag drömmer om en jul hemma. Med saxofonisten Johan Stengård. Och så får ni väl gissa vem det är som sjunger. Om jag säger Lejonkungen. Den röst från Lejonkungen som sjunger. Så. Alltså den gamla den gamla tecknade Lejonkungen från 90-talet. Mm. Så jag drömmer om en jul hemma med Johan. Ja, vad är din relation till Jean-Michel Jarre?
Jag har ju haft en hel del absolut synt. Och alltså det känns som att han är en ständig han är med på alla de här absolut syntskivorna, känns det som. Han är ju någon sorts gudfader för syntmusiken.
Hans musik brukar ju snarare klassas som new age än synt ihop med då Vangelis och Mike Oldfield snarare.
Ja, jag har honom från mina syntskivor från tonåren.
Men i alla fall, vi ska prata om skivan Zuluk. Den här skivan hörde ju jag väldigt mycket musik ifrån som barn. Eftersom att SVT:s Hjärnkontoret hade licensierat
hela skivan.
Ja, de använde bitar här och där till olika jinglar och sånt där. Det var väl för att det lät så high-tech.
Just det. Spännande. Jag faktiskt inte, visste inte jag om faktiskt.
Ja, så det är lite häftigt sådär. Att den här har liksom min generation fått höra utan att veta vad det var. Men det är väldigt mycket vokalsamplingar i den här skivan också som är väldigt snygga. Och vi ska alltså få höra låten Ethnicolor med Jean-Michel Jarre.
Yeah.
Den vignetten har vi inte spelat på några månader nu.
Det var ett tag sedan.
Ja, det var en annan tid. Men jag har gjort haft lite kul hemma i studion och mixat ihop. Jag hittade av en ren tillfällighet en låt från min barndoms blandband som heter Rullskridskodisco med artisten Elena Salo från Arboga baserade Tab Records. Alltså svensk indie-disco från 70-talet. Och sen hittade jag en annan låt som hette Arboga Basket med Benny Lavins orkester. Och gissa vad jag upptäckte. Vad tror du jag hittade?
De har väl kanske, de går att mixa.
Ja, men det är samma bakgrund.
Oj, oj, oj. Då kan man liksom fejda in och fejda ut utan att det märks.
Ja, nästintill. Den enda skillnaden är att det är en annan tonart.
Oj då, ja.
Men det gick ju fint att få fixa till i Ableton Lives. Ja, i den nya versionen.
Tonade ner lite grann.
Nej, jag tonade upp killarna. Det var enklare att utgå från den låten jag kunde liksom. Där, 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 där. Ja, så här får ni alltså Rullskridskobasket, Helena Salo versus Benny Lavins orkester i en mix av DJ Andy Plank såklart.
Rosquisco disco, ah.
Ja, Andreas, då var det, då har vi klarat av för idag.
Ja, faktiskt. Vi är klara. Avsnitt 52. Check.
Ja, check på den.
Jajamän. Check på den.
Och vi håller utkik i våra sociala medier. För där kommer det komma lite, kanske lite extra material och sådär. Jag försöker lägga upp där flera gånger i veckan lite olika saker. Så att håll utkik där, så kanske kommer lite spellistor, lite
Ögon och örongodis kanske. Man kan säga.
Ja, det får man väl säga. Och så hörs vi igen i slutet av januari. För nu är det ju så att bokbranschen tar lite paus över jul och nyår. Och då tar vi också paus. För jag har en annan säck jag vill knyta ihop innan julledigt också. Som kanske kommer skrälla lite mer. Så vi hörs efter jul och nyår. God jul och gott nytt år.
God jul och gott